Jag heter som sagt Joakim Strömmesson. Jag kommer att prata om ett samlingsbegrepp som heter XDSL, som är en term för att få bredband över befintligt infrastruktur, alltså det som vi normalt kallar smalband. Och det jag kommer att prata om lite grann här, det vi kommer att titta på, det är vad XDSL är, hur det fungerar, lite olika typer av XDSL som finns, hur marknaden ser ut. Och sen kommer vi ta en titt lite närmare på några stycken här. Så avslutar jag och tittar också på vad som kommer i den nära framtiden. Och XDSL är alltså en accesslösning. Då. Vi försöker alltså få konnektivitet till någon form av kund, alltså någon konsument eller företag. Från alltså första biten, brukar prata last mile eller first mile, alltså första kilometern. Alltså någonstans från 100 meter upp till några kilometer upp. Och utnyttja då befintlig struktur. Normalt så brukar man titta att prata om XDSL i olika former över telefontråden, vanliga analoga telefoninätet. Och själva analogi med modemsystem egentligen, man har ett modem ute hos kunden och sen har man en modempool. I XDSL-formen så pratar man om en DSLAM istället. Och det viktiga egentligen med det här är att man ofta försöker att bevara den gamla trafiken som har funnits. Alltså du kan fortfarande köra telefoni och även då köra då datatrafik över det här. Och sen separerar man upp det då, men det går alltså gemensamt över ledningen här. Och det som skiljer tekniken åt mycket det här, det är egentligen då hur långt avstånd är det här, hur pass mycket bredband får man och ifall man då bevarar den gamla trafiken också samtidigt här. Och hur fungerar nog egentligen det här? Och det har lite grann att göra med alltså datautvecklingen är stort, beräkningsbestand och så vidare. Man kan jobba här. Att det här är då sen försöker föreställa liksom hur det ser ut frekvensmässigt då, om vi går ner tekniskt på det här. Det är ungefär så djupt jag kommer gå in tekniskt också egentligen. Att nätet byggdes liksom då för att köra analog telefoni. Man visste att man kunde på en koppartråd köra då en viss mängd trafik och telefoni helt enkelt då, med en viss frekvens. Då. Och det är det som är den gamla telefonbiten här nere. Så har man då kunnat mäta upp på en sån här kabel och komma fram till att man skulle faktiskt, då, om man tar hänsyn till störningar som finns i kabeln här, överhörningar mellan ledningar, som när man, det är riktigt gamla analoga telefonnätet, då kan man ju faktiskt bara höra samtalen från varandra om de låg i närheten av varandra. Men det kan man bygga på en modell för hur de här störningarna beter sig i en sån här kabel. Och sen kan man då se till att matematiskt, om man pratar om digital signalbehandling, så kan man då se till att skapa sitt nytt utrymme, bredband i bokstav mening. För att då sen kunna skicka bitar av det här. Och det som skiljer lite grann mellan de olika teknikerna, det är egentligen dels hur stort sånt här bandbredd man får. Och sen hur pass effektiv man är. Alltså beroende på hur avancerad signalbehandling du gör så kan du koda in fler bitar per samma frekvensområde. Sen brukar man också dela upp det här då i två bitar. Alltså uppströms och nedströms. Uppströms det är från konsumenten eller kunden. Och nedström då det är ner till kunden från operatören. Och vissa bitar delar upp detta mitt i, andra har en liten bit för uppströms och mycket större för nedströms. Och så finns det de som har flexibilitet emellan också. Och det finns då en ganska så stor uppsjö av de här. Du ska ju ta på in. XDSS då, alltså det är så DSS, så Digital Subscriber Line. Och alltså Subscriber Line är så kopplat just till telefoni, liksom här, att det är konsument eller kund som man har kopplat. Abonnenter. Och det ser vi också här att det kommer här nere, det finns alltså då kabelmodem som man kan prata om här. Elnät kör man ju också här och det är, tekniskt så använder man samma typer av mekanismer för att få bredband över såna här andra typer av befintliga nät. Det finns till och med över vattenledningar som folk kör med. Och man använder samma tekniker, men det brukar man inte klassa in under DSL-tekniker just för att det är inte abonnenter i vanlig mening, det är inte traditionella telefoninätet. I alla fall ISDN är något som säkert har talats om. Det brukar man räkna in det här för det är ändå en digitalisering och att man kör digital trafik över analognätet. Men man har inte skapat någon ny bredband, man använder samma utrymme som förut. Samma prestanda, där man skickar då digitala signaler istället. Sen finns det då stor uppsåg här med förkortningar här varianter. Då. Och de två punkterna, dels är det då de som är asymmetriska, de som alltså har en skillnad mellan det man skickar upp och det som man skickar ner, hur mycket man kan skicka då. Och sen så symmetriska. Hur ser då marknaden ut för XDSL? Det här är lite siffror från två stycken amerikanska bolag som är mätningar. De har gjort mätningar i år, det är juli-augusti ungefär. Och det, att det finns över 30 miljoner användare globalt av olika typer av bredbandslösningar för kunder i olika former av accessnät. Och 26 av dem, det är någon form av DSL-teknik. Och man ser en ökning på ungefär 36% då, på 6 månader i år. Så att man räknar med att någonstans 46 bit under 50 miljoner kommer man räkna med att komma vara i slutet på året. Prognosen också är ungefär 200 miljoner 2005. Och det får man ju se om man träffar. Men en intressant sak är att tittar man på det vad som finns ute idag i fast telefoninät, så finns det ungefär 1 miljard ledningar då till olika typer av konsumenter som är tekniskt så pass bra som man kan köra DSL över dem. Bryter vi nu ner det här på lite marknader, så kan man nog se att Europa är nummer 3 i världen. Störst i världen nummer 1, det är Asien. Europa växer också väldigt snabbt här, så att man kommer antagligen att köra förbi någon gång i år, i slutet på året här, början på nästa år, köra förbi nummer 2 som är USA som marknad på detta. Landsmässigt så är Sydkorea ett enormt stort land här. De är klart störst på det, så de står ganska mycket för den här första platsen som Asien har faktiskt. Sverige ligger på 10:e plats. Och en viktig sak som det här är att det är för traditionellt liksom när man börjar köra med ADSL-tekniker för att ha bredband och inte ta med i sten. Det var att det är riktat mot konsumenter, men nu allt mer företag kopplar upp sig då på med hjälp av detta då. Så den företagsmarknaden växer snabbare just nu då. Och av de här teknikerna så är då ADSL som är störst då. Speciellt då den enklare varianten som finns, som heter kanske G.Light då, eller Half-Rate ADSL. ADSL är en relativt gammal standard. Den har funnits ett antal år här. Och den kom till i första hand, man trodde då var, man pratade om video on demand, det som Ulf tog upp lite grann här. Så man ville köra hem video till konsument i första hand. Så att rent riktat mot konsumentmarknaden från början. Och går man tillbaka till 97-98 ungefär liksom, så var det som var verkligen killer-appen. Alltså det man verkligen trodde att som konsument skulle nappa på en gång, det här var den stora marknaden för det här. Det gick nu inte så bra med det. Men däremot så upptäckte man då att det fanns ett intresse för internetaccess då för privatpersoner att komma upp och börja surfa. Och sen kanske börja tanka ner lite video och sånt där som har börjat komma igång först nu då. Och just att man då valde videonivån här, det gör att man sätter lite egenskaper hos den här ADSL. Exempelvis så är det en ganska lång fördröjning internt i trafiken, och att det tar ganska lång tid att hoppa över ett ADSL-länk då, från den här DSL-lammen ner till konsumenten. Sitter du och surfar så är inte det ett problem. Om du klickar och sen så kommer sidan rasslar ner. Tar du ner en ström, en videoström eller sånt där, eller lyssnar på en radiokanal, så går det också ganska bra. Du märker inte fördröjningen. Men ska du exempelvis börja köra IP-telefoni över det här och börja prata och köra någonting som då ställer ganska bra krav på hög eller korta tider, då blir det ett problem då. Det är i alla fall då den tekniken som är väldigt stor användning i Sverige. Både då, i första hand för konsumenter, men växer väldigt stort på företagssidan. Så det finns ett stort antal, alltså Telia och Telenor och alla möjliga har ju mycket av dessa tekniker ute. Sen har det börjat dyka upp en variant av ADSL här nu väldigt mycket som heter RADSL. Där man då har gjort några förändringar. Det är en liten evolution på det hela. Det man gör då, framförallt detta finns först och främst i USA, det är en ANSI-standard, en amerikansk standard. Och det är mycket där man sedan kommer, den börjar komma till Europa. Och så. Men det man gör är att man har då det här frekvensutrymmet då. I ADSL så är det fixt en liten del för uppström, ganska stor del för nedström då man skickar ner. Och vilket stämmer väl bara just om jag beställer video, att jag klickar på filmen och så kommer filmen ner. Men det man gör med ADSL då, det är att man kan då ställa då den här gränsen då, dynamiskt emellan. Så att man då, ifall man har behov att skicka upp någonting mer än större, så kan man då få mycket mer band. Man har också ökat räckvidden och avståndet igen på hur långt bort konsumenten kan sitta och det fortfarande fungerar. Det här är också fortfarande riktat då ändå mot internetaccess, mot privatpersoner i första hand. Så att man inte har gjort någonting åt fördröjningar och sånt där. Men det kommer sen en lösning. En annan relativt stor teknik, det är då som heter SDSL och en utökning som heter SHDSL. Det var så symmetriskt då här teknik. Och den här var från början riktad då mot företagskunder i första hand då. Och det var ett företag som numera heter Connexant som hittade på detta som en helt egen lösning. Sen blev det då en standard och hela. Och tanken var egentligen då det att man då har företag som sitter och så har de en eller flera telefonlinjer ut till sig då, och kanske då någon form av bredbands- eller en koppling då, över då, från samma operatör. Och så tyckte operatören att det var jättebra. Man kunde liksom då skicka, ta bara en delen dit och sen så får då kunden sköta liksom då sin koppling då internt och helt och hållet på samma. Så det här är ett sätt att kunna dra ihop då ett antal trafik och kombinera telefoni och data över samma linan och skicka över. Och så sätter man då den själva då, vad man nu skickar med ledning då, hos kunden istället. Och det har gjort att den här har då stöd för telefoni. Det är så pass bra prestanda i den rent egenskapsmässigt så att du kan köra telefoni och data över den här. En annan sak är att i SDS så har man då bestämt för att man sparar inte, det finns inget stöd för den gamla analoga tekniken utan man använder hela kapaciteten i kabeln. Den här finns hos några stycken leverantörer i Sverige i alla fall. En annan variant som finns då på här det är då heter HDSL och en HDSL2. Och det här är någonting då som togs fram som en lösning för operatörer i sig, alltså internt hos operatören. Och det var så att man såg att man då hade byggt upp stationer olika typer för att kunna ge konnektivitet sen ut mot en kund i nästa steg. Och så började man dra en ledning och så två och så många fler. Så kom man på att det kunde vara bra att man kunde dra upp flera stycken ledningar så man då inte behöver dra så många ledningar till varje station ut mot kunden, mot konsumenten. Så att det här är egentligen till för internt operatörer. Här. Och det är, så man då lägger ihop flera stycken aggregera som man säger. Inte riktigt koll på hur många som finns som använder detta. Den sista de som då finns relativt mycket, eller som finns ute i mer eller mindre grad. Det är den riktiga höghastighetsvarianten då, som heter VDS, eller V står för Very High Speed. Ja. Och tanken här, det var faktiskt ungefär som ADSL, att man ska köra video i någon form här. Men det man pratar om det där med HDTV då, som Ulf tog upp lite grann, att kunna köra över här. Det var alltså, återigen samma som video on demand, fast nog väldigt hög kvalitet på bilden här. Man vill också kunna även då köra lite olika typer, andra typer av trafik där. Så att man då vill kunna göra som quality of service, olika former på det. Och tanken med det här det var att man såg att man då skulle köra fiber fram till trottoarkanten. Då, alltså ganska nära slutkunden och slutabonnementen. Och där hoppar man den sista biten av här. Så då, VDSL jobbar på ganska korta avstånd jämfört med mycket av de andra teknikerna. Och man kör ganska höga hastigheter. Man pratar om 50 megabit här. Liksom då. Kommer en sammanställning i en stund. Sen så kan man nog gå och sänka hastigheten på lite längre avstånd också. Det finns två stycken standardförslag då, som pågår som heter DMT VDS eller som heter QAM VDS. Och även om de arbetar med samma grundkrav, samma målkund och applikationer så är de då i grunden inte kompatibla med varandra. Och det har gjort att det blir två stycken stora läger med ett antal företag bakom som slåss. Då. Och det har gjort lite grann att hela VDS-utvecklingen har stagnerat och att man har inte riktigt kommit fram till vilken man ska köra. Och man försöker då slå i varandra i huvudet då med olika typer av argument varför deras teknik är bäst. Och DMT VDSL då, där ligger Telia ganska bakom det stora delar. Och ett av deras argument som jag tycker är ganska så bra och det är att deras lösning med DMT VDSL den är nog, gör det möjligt att alltså evolutionärt eller inkrementellt utveckla sina nät som operatörer. Alltså man kan få köra både ADSL och VDSL inom samma grupp av linor helt enkelt. De kan arbeta mot det här. Och vad de gör är att de delar upp sin bandbredd i väldigt många små kanaler. De här små trianglarna egentligen. Och sen så kan de styra väldigt mycket. Dels kan de då väldigt finkornigt ställa liksom hur mycket bandbredd upp och ner och så vidare. Här. Men sen också att den är kompatibel. Tar du då QAM VDSL som de heter så måste vi sedan kasta ut all annan anslutning som de har haft där och sen så rulla in den nya här. Och det är ett bra argument liksom för att ta det. Så sammanställer man de här så ser man då att man har en det finns alltså ganska många varianter. Och från ungefär alltså 1,5 eller megabit ungefär uppströms då liksom då knappt då till upp mot 50 olika former varianter här. Finns det då. Och det är som sagt det som står datatelefoni i den här spalten här det är liksom ifall den faktiskt då bevarar den gamla analoga tekniken eller inte. Och tittar man lite grann på avstånden på de här så ser man då att ADSL den tekniken egentligen då som spänner längst egentligen liksom då i avståndsmässigt och hur långt bort kan konsumenten sitta i första hand. Och så även den här RADSL då är lite bättre bestanda också kan också komma ganska långt. Och det är ju ganska viktigt hur långt bort man tänker sig att konsumenten faktiskt sitter i det här läget också, att man faktiskt kan nå bitar. Och även om man tycker att ADS då kan faktiskt komma ganska långt, så är det ju ändå ett problem att alltså, kan man bara utöka det avsnittet igen, så kan man komma åt mycket mer konsumenter. Och det kommer en liten grej på det i slutet här. Så, det var en snabb översikt av vad som finns idag. Nu ska vi titta lite på vad som är på gång. Och lite som Ulf tog upp här, alltså att använda internet som någon form av gemensam protokoll för att sen köra trafik över, det ser man kommer allt mer i det här läget också. Att man då vill köra internet över någon form av DSL-teknik. Och den första som det arbetas ganska mycket på då, det är internet över VDSL. Man jobbar alltså inom IEEE då, på tyngdelsen standard. Och man har internet in the first mile. Och det är just att XDSL-tekniken blir alltså fysisk bärare av internet som du får med. Och det viktiga är att alltså för VDSL att arbeta, eftersom det är mycket en telekomstandard, så tittar man väldigt mycket på ett ATM som egentligen transportlager internt då här. Och nu vill man då egentligen använda internet som ersätter det här läget. Och VDSL är det man arbetar på just nu, men det finns alltså planer på att få in det på ADSL och de andra teknikerna också. Och internet i VDSL, då pratar man alltså kunna köra upp mot 4 km i avstånd och upp till 50 megabit, men inte samtidigt, utan det är ju då nära så får du mycket bestånd och sen så långt bort. Men det som jag tror kommer bli ganska intressant egentligen då för egentligen för alla, både företag och konsumenter i närtid, det är en standard som precis nu har egentligen satt står den här, som heter ADSL2. Och det är alltså en nästa generations ADSL på det här. Och där man då har försökt göra en del saker. Det som man då har försökt att få lite bättre prestanda i den. Man har dels försökt att lösa en del av de problem som finns i ADSL, och sen har man då försökt att leta till en ny funktionalitet för att kunna nå lite nya marknader. Standard precis så att man räknar med att chipset, alltså de kretsar som används då i modem och DSL-slammen för att implementera det här, ska trilla ut någon ganska strax efter nyår här, första kvartalet 2003. Och då brukar man kunna räkna med att ungefär 6 månader senare så börjar utrustning finnas till, inte alltså finns färdiga modem och sånt där, och man kan börja köpa. Så att i slutet på nästa år så borde man nog kunna se den första pilotimplementationen här. Och det man gör då är att man vill kunna då dra ut den här radien lite grann på det här, för 150 meter till då. Och det blir ganska mycket mer yta man kan komma åt på det viset. Man ökar bandbredden också i totalbandbredden lite grann upp till ungefär 12 megabit. En av de grejer man försöker få ordning på, det är egentligen den effektiva bandbredden. På en brusig ledning så skickas då i ADSL ganska mycket kontrollinformation för att hålla reda på egentligen vad som går vid ledningen. Det kan alltså i gamla ADSL äta upp ungefär nästan 25% av trafiken liksom här att konsumera. Det har man då effektiviserat ner då till ungefär 4 kilobit och sänker den ganska rejält. Några andra problem som man då haft i ADSL hos operatörerna som man sett då, det är att det är ganska lätt att slå ut, alltså en störning på något sätt kan alltså slå ut en uppkoppling, och så får man då starta om ADSL-modemen. Och de har försökt lösa på olika sätt. Sen har det funnits problem att även om det finns alltså en ADSL-standard, så finns det då implementationsgrejer som gör att det inte har varit jättebra interoperabilitet mellan olika typer av utrustningar, utan ofta man var tvungen att köpa DSLAM och modem från samma leverantör. Och det vill man då få bättre koll på. En annan sak har varit att det tar ganska lång tid att sätta upp en ADSL-koppling. Alltså från det att man drar igång hela det här så tar det upp mot 10 sekunder för igång det här. Och det försöker man då dra ner igen. En annan viktig sak som operatörerna frågat efter, det är att få bättre diagnostik och övervakning. Att kunna liksom kontrollera att kopplingen fungerar som den ska. Och ta reda på när det går fel och vad det är som går fel, och få ut mätinformation och sådär, så man kan ordna kopplingen här. Och också en annan sak som visar här, det är att få bättre effektkontroll. ADSL idag, när den väl har, folk väl fått upp ett koppel och kör, eller bara ligger och kollar upp att det faktiskt finns någonting att göra, så ligger de och kör för full effekt, så drar så mycket ström som de kan göra. Och det blir ganska mycket stora installationer. Så det försöker man då reducera. Den gör mätningar internt för att se hur mycket den egentligen behöver köra. Och den vägen minskar. Och sen så försöker man då titta på lite nya funktioner då för att kunna komma till nya marknader, lite nya egenskaper. Precis som RADSL så inför man då, alltså kunna då justera fördelningen av den totala bandbredden då, dynamiskt under trafik. En annan sak man ser som är väldigt mot framförallt mot företagskunder då, det är att man då kan lägga ihop flera stycken ADSL-strömmar och flera stycken kanaler. Och den vägen få upp mycket bandbredden då, att man alltså kan sätta flera stycken modem och flera stycken portar på sin DSLAM och den vägen då aggregera upp och få upp mycket trafik då mot företag som oftast har då mer än ett trådpar som kommer in. Sen så behöver man titta också på att kunna köra då alltså voice over DSL, alltså taltelefoni över här och även internet. Och då vill man kunna göra som att dela upp bandbredden, så reservera delar av kanalen till en viss bandbredd då, så att man kan kanalisera den här. Och sen har man gjort det som då SDSL och HDSL, de gör, att man då helt enkelt slopar den analoga biten. Det finns en sån digital mod där man då helt enkelt då tar bort alltihop och så kör man digitalt hela vägen. Och då kan man då få upp till 256 kilobit extra. Och precis som Ethernet över VDSL så kommer det alltså då en Ethernet och ADSL 2 här. Som då som så att det blir alltså fysisk bärare för Ethernet och koppling. Det var faktiskt det. Frågor?